Hej och välkomna till avsnitt 1018 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Den 31 januari så lämnade Storbritannien till slut EU. Men EU ämnar inte låta britterna komma undan ostraffat. Och mycket tyder nu på att EU kommer att uppmuntra skotsk separatism. Min kollega John Gustafsson redogör för saken. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen!
Tack så mycket!
Vi ska prata om Brexit som alltså verkställdes den 31 januari. Hur har reaktionerna varit?
Ja, så reaktionerna den 31 januari, det var ju blandat såklart. Det här är en fråga där Storbritannien är delat mitt i tu i princip. Och det var firande, bland annat på Parliament Square i London. Och Night of Rage hade en fest också. Och, men sen uppe, det var också en del mindre orter och samhällen uppe i norra England där man hade rätt stora firanden. Och det är alltså områden som, där man kraftigt röstade för utträde 2016. Så det var många som hade längtat efter det här. Samtidigt så var det såklart, ja, man kan inte göra alla nöjda. Och i synnerhet inte när det gäller EU. Och de som hade stött Remain i folkomröstningen, flera av dem samlades till dels, jag menar, man ska kalla det demonstrationer eller avskedsmarscher, som man kallar det, farewell marches. Och det var även en del tidigt i Londons var en del konfrontationer mellan Remainers och Leavers, men det blev inte så jättemycket av det i slutändan, så det blev inga fullskaliga upplopp, om man säger så. Men det var lite spänt, så att säga. Sen mot kvällen så tog Leavers över. Men i Skottland ska vi säga de mest intressanta reaktionerna. Där höll man alltså, nu ska vi säga Skottland är av de fyra länder som Storbritannien utgörs av, så var Skottland det mest EU-vänliga. Och där hade man alltså tända ljus, alltså som ljusmanifestationer med tända ljus, för att liksom sörja EU-medlemskapet, ungefär som man sörjer när någon gått bort. Och man hade även stora sammankomster bland annat i Glasgow och i Aberdeen. Där man sörjde EU-medlemskapet, man hissade EU-flaggan tillsammans med den skotska flaggan. Skottland har sin egen flagga, för er som inte visste det. Och man uttryckte helt enkelt sin solidaritet med EU. Och vi ska också påpeka att i Skottland så har man bestämt att även efter utträdet så kommer EU-flaggan fortsatt att hissas utanför, tror jag, i alla fall i Glasgow, alltså utanför stadens kontor, bara som en, ja, alltså de ser det i solidaritet med EU-medborgarna som bor i Skottland. Jag ser det mer som en act of defiance. Men det är, ja, det kan de förroa sig med, det spelar ingen roll.
Jag såg Nicola Sturgeon, som alltså är First Minister of Scotland, hon sa faktiskt det, att vi kommer att fortsätta, ja, hissa, ha EU-flaggan hissad.
Ja, precis. Så nej, men det är väl en symbolisk protestaktion. Och absolut, man får protestera i en demokrati, så det är lugnt för min del. Även om jag kan tycka att det är barnsligt, men absolut. Så nej, men alltså, det är en av de stora frågorna nu, det är vad som händer med den skotska självständighetsrörelsen. Där Boris Johnson sagt att det kommer inte bli någon självständighetsomröstning nu under den här mandatperioden. Och Nicola Sturgeon kräver en folkomröstning under den här mandatperioden. Och Nicola Sturgeon, alltså, ja, som sagt, First Minister, bara för er som inte förstår här. Skottland har ett eget parlament. Det här parlamentet väljer en, så att säga, regional premiärminister, och den personen är Nicola Sturgeon. Och hon leder också det skotska självständighetspartiet SNP. Så det här kommer vara en av de stora frågorna. För skotsk närsamfart så var de här sorgmanifestationerna väldigt viktiga, just för att man vill verkligen ge sken av, och det har man ju delvis rätt i, att jag menar, England hunsar med Skottland igen. Skottland dras ur EU mot sin vilja. Och det här är inte första gången som skottarna har fått, ja, om man säger skotska intressen, har fått stryka på foten för de engelska.
Så det finns, finns ett symbolvärde i liksom att hissa EU-flaggan och visa att vi...
Ja, alltså, grejen är att Scottish National Party var inte alltid ett EU-vänligt parti. Det är det som är det intressanta. Scottish National Party var EU-kritiker en gång i tiden. Men det som Scottish National Party insåg, det var att skottarna gillar EU, engelsmännen gillar inte EU. Här kan vi slå en kil mellan skottarna och engelsmännen, vilket är väldigt bra för det långsiktiga målet, vilket är självständighet. Mm. Det här handlar inte om EU för dem. Utan alltid när det gäller separatistpartier så måste man tänka på att de vill inte landets väl. Det här gäller oavsett om man tycker att separatistpartiet har rätt i sak eller fel i sak. Men man måste förstå att när ett parti är regionalt, då tjänar man bara den regionen. Och då spelar det ingen roll hur det går för resten av landet.
Just det, mycket intressant. Om vi går vidare då och tittar lite grann på, alltså det fanns väldigt många negativa prognoser om Brexit, där det kommer att bli kaos, och vi pratade lite grann om det här i förra podden, men nu har det gått några dagar sedan, alltså sen man gick ur då, vad blir det, 2-3 dagar, men alltså de negativa prognoserna, kommer de att slå in, tror du?
Ja, alltså alla som lyssnar på den här podden vet att jag inte tror det, men det är intressant det att nej, men alltså, vi ser inga tecken på det. Alltså när man ser på till exempel kan vi påpeka att Bank of England, som är alltså Storbritanniens riksbank, valde att hålla räntan oförändrad. Hade man trott att det skulle bli någon sorts ekonomisk kalabalik, då hade man ju såklart sänkt räntan för att försöka underlätta kreditflödet. Men man kan väl säga att, och då ska vi säga att Bank of England var väldigt pessimistiska till Brexit inför folkomröstningen. Men här verkar man tycka att nej, men det här, det kommer i alla fall inte bli sämre. Man säger inte det kommer bli bra, men det är inte, ja, man kan säga att det är väldigt få som pratar i liksom katastroftermer längre. Det här är också det här är något som Daniel Henry uppmärksammade här på Twitter. Alltså one day in, det var alltså igår, one day in and so far no food riots, no medicine shortages, no gridlock motorways, no migrant camps in Kent, no collapse in house prices, no emergency tax rises, no world war. Och då var det såklart många som kom tillbaka och sa, ja, men nu är vi ju bara i övergångsperioden. Alltså EUs lagar gäller fortfarande i Storbritannien, där det är fortfarande fri rörlighet mellan och fri handel mellan Storbritannien och EU. Man har ju nu påbörjat en 11 månader lång övergångsperiod. Men då är det intressant, för att som Hen då påpekade i en uppföljningstweet att först så skulle kraschen komma direkt efter omröstningen, sen skulle kraschen komma när artikel 50 triggades, alltså Brexit definitivt skulle bli verklighet, sen skulle kraschen komma när vi gick ur, och nu ska den komma vid något tillfälle nästa år. Alltså Remain-sidan, EU-anhängande, det här börjar likna en domedagskult. Det är liksom apokalypsen är alltid liksom precis runt hörnet, men alltid liksom några månader bort bara. Så det är, ja, det här börjar bli en case study i psykologi, om jag säger det själv. Så sen får vi se såklart att, jag menar, exakt hur Storbritanniens ekonomi kommer att klara sig. Det kommer bero på dels vilka handelsavtal man får. Det går ganska bra på den fronten som vi diskuterade förra podden. Men, och det kommer bero på hur företagen kan anpassa sig. Om det nu skulle vara så att man får restriktioner till den europeiska marknaden, hur man kan anpassa sig till att börja sälja mer till exempel USA och Australien och Nya Zeeland. Alltså alla icke-europeiska marknader. Och brittiska företag är ganska flexibla, skulle jag säga. Jag tror att det här kommer gå bra, men det är klart, det finns såklart frågetecken fortfarande. Någon apokalyps blir det inte, i alla fall.
Nej, just det. Okej. Sen är det så här då, att så relationen till EU kommer att fortsätta, och EU har inte varit jättevänliga under själva Brexit-processen, och nu verkar man ha en ny strategi i förhållande till Storbritannien. Kan du berätta lite om vad den går ut på?
Jo, jag ska kanske till att börja med säga att det inte är en ny vänligare strategi. Om det var det, bara för att undanröja ifall det var någon som fick intrycket av frågan att det här var en, så att säga, ändring i i attityd. Nej, EU hade, jag menar, man ska väl säga, man hade en ändring i attityd till Storbritannien efter Boris Johnson. Efter att Boris Johnson tog över och Johnson började förhandla, och Johnson i största allmänhet var mycket, mycket starkare och mycket tuffare än Theresa May. Och i synnerhet då efter att Johnson blev omvald, då ville man ju verkligen, ja men då förstod man att Brexit kommer att bli verklighet, så nu kan vi lika gärna så att säga spela snällt. Men det här berodde inte på att man egentligen vill ha ställa eller liksom bra relationer till Storbritannien, utan det här verkar ha varit mycket av ett spel för gallerierna, vilket jag misstänkte även om jag var hoppfull, såklart. Man kan säga så här: EUs nya strategi är att splittra Storbritannien. Och med splittra Storbritannien så menar jag inte folkopinionen, jag menar landet Storbritannien. Och jag nämnde ju tidigare nu att Skottland är den mest EU-vänliga delen av Storbritannien, att Skottland har ett väldigt starkt självständighetsparti. Ni som har gått med i brittisk politik vet att Skottland hade en självständighetsomröstning 2014 där de som ville stanna kvar i Storbritannien vann. Men och som jag nämnde så vill Scottish National Party, som är det största partiet i Skottland, ha en ny självständighetsomröstning. Och EU var väldigt tidigt ute, så redan på kvällen 31 så hade man ett ljusspel. Jag vet inte vad det exakt korrekta ordet är, men man hade ett ljusspel på EU-kommissionens högkvarter här i Bryssel. Mm. Där man hade Skottland skrivet, alltså med ljus då, alltså med lampor vertikalt och sen Europe horisontalt över det. Och det var, och i mitten av det så var det ett hjärta. Scotland Hearts Europe. Europe Hearts Scotland.
Så att man, alltså, det skulle man vilja ha bildbevis på nästan. Men alltså, så att strategin är alltså...
Det
man...
finns bildbevis på det.
Okej, bra. Men alltså, så deras strategi är alltså att de vill att skottarna ska bryta sig ur och gå med i EU.
Precis. För att, jag menar, om... Man säger så här, om man kan gå ur EU och det inte leder till ekonomisk katastrof, varför ska inte andra länder följa? Det är den stora frågan. Och det är därför som man har försökt förhindra Brexit, det är därför man har försökt att helt enkelt skapa självuppfyllande profetior för att sänka den brittiska ekonomin. Men om det inte går så vill man i alla fall kunna säga, ja men se på Storbritannien, de tappade en del av sitt land när de gick ur EU. Mm. Liksom, där vill man kunna säga till eventuella, liksom, andra länder som funderar på att lämna, ja, vill ni att de EU-vänliga delarna ska lämna ert land också? Mm. Är det så ni vill? Liksom? Ska ni bryta upp nationen?
Man vill göra Storbritannien till ett skräckexempel alltså?
Det har man velat från första början, men nu har man en liten ny strategi till hur. För att alltså, det går inte för EU att man kan gå ur EU och utan att få några konsekvenser. Det går helt enkelt inte. Det skulle vara alldeles för stort slag mot EUs självbild och inte minst för, jag menar, EUs förmåga att agera skräckinjakande mot länder som funderar på att lämna. Så nu har man en ny strategi, och det är flörta med Skottland. Och man har även nu sagt, man har även gjort uttalande om att Skottland eventuellt skulle kunna få ett fast track, alltså ett snabbspår in i unionen igen, och att Skottland givetvis skulle vara välkomna tillbaka, och att ja, det här är ju något Skottland verkligen borde överväga och så vidare och så vidare.
Kommer man att pumpa pengar in i liksom någon slags skottsjälvständighetsrörelse också, tror du?
Jag skulle säga så här, att om jag var Boris Johnson så skulle ju kanske steg ett nu vara att uppdatera vallagarna för att göra det omöjligt om det inte redan är det. För att, jag misstänker att det skulle vara olagligt redan nu, men man bör definitivt skärpa lagarna så att EU inte kan göra just det. Så det är en självklarhet. För att, jag menar, i längden, om Skottland styrs av Scottish National Party, jag menar, i längden det blir svårt att inte hålla en ny självständighetsomröstning. Jag säger inte att det är rättfärdigt, jag säger bara att det blir väldigt, väldigt svårt. Inte minst eftersom en förkrossande majoritet av skotterna vill att det skotska parlamentet ska få bestämma om huruvida man håller en självständighetsomröstning eller inte. Och i det skotska parlamentet finns det en majoritet för ett ja. Så även bland de som tänker rösta nej, som tänker alltså rösta för att stanna kvar i Storbritannien, så finns det jag menar, väldigt många som tycker att ja, men det här är en skotsk angelägenhet, det här ska inte de i London få bestämma om. Så, och det är såklart en inställning jag kan förstå, även om jag inte gillar den riktigt. I längden, jag menar, vi får se, Boris Johnson kanske kan hålla ut 5 år, kanske inte, men man bör definitivt ha planera för alla scenarion, inklusive scenarion där man måste kapitulera på den här punkten. Och nu ska vi säga att i de opinionsmätningar som finns så är det väldigt jämnt. Det är inte så att det finns någon tydlig majoritet för skotsk självständighet. Den förra folkomröstningen slutade 55% för att stanna kvar i Storbritannien, 45% för att gå ur. Och nu verkar det vara närmare, ja, det, så vitt jag vet, inga mätningar där självständighetssidan har tagit ledningen. Men man är 1-3% ifrån för det mesta. Och... ja, men det skulle bli en nagelbitare. Och det jag skulle göra om jag var Boris Johnson, det är gå med på folkomröstning, men sätt den för 2024. Alltså innan nästa val. För nästa val ska planeras till att hålla 2024. Så sätt en folkomröstning självständigt 2024. Så hinner allt det här med Brexit hinner förhoppningsvis spåsa över innan dess. Och sätt reglerna för folkomröstningen. Gör inte som David Cameron. David Cameron lät det skotska parlamentet sätta reglerna för vilka som fick och inte fick rösta. Och i den folkomröstningen om skotsk självständighet så fick man rösta. Så var rösträttsåldern var 16 år istället för 18. Och ungdomar är överväldigande för självständighet. Så det där gav... Det där gav extra 0,5% så att säga till ja-sidan. Och man lät EU-medborgare rösta. Och... vi kan väl säga så här att reglerna för deltagande i en eventuell folkomröstning och självständighet, det ska vara samma som reglerna för att rösta i de allmänna valen. Det är väldigt enkelt. Så där ska man inte kunna designa sin egen röstbefolkning. Det ska inte vara möjligt. Och skulle man lyckas med det, och skulle Skottland bli självständigt på det viset, så skulle ju många se det här som helt illegitimt, vilket skulle göra det mycket, mycket svårare för Skottland som självständig stat. Och det är också intressant att notera att i folkomröstningen 2014 så var EU helt på Storbritanniens sida. Där sa man att om Skottland går ur så får man ansöka, ställa sig sist i kön bakom liksom, Nordmakedonien och alla de andra länderna som är medlemmar. Och sen så, det kan ta 5-10 år innan ni är medlemmar, och ni måste definitivt uppfylla alla budgetunderskottsregler innan dess. Så tänk inget annat. Så att EU nu gör den här invit mot Skottland, det är verkligen ett sätt att visa Storbritannien: ni är inte med i klubben längre. Liksom, vi har ingen anledning att vara snälla mot er. Ni är inte med i klubben längre, så här känns det att vara utanför. Liksom.
Alltså, så, det är nästan upprörande att höra det här, för jag menar, Storbritannien är det land som har befriat det kontinentala Europa från Hitler och från kommunismen. Och det här är tacken, lite grann.
Ja, men jag menar, vi behöver inte ens gå till nu för att visa, på tal om vad är tacken. Jag menar, vi kan hitta tidigare exempel här. Under Falklandskriget så var EU i princip, jag menar, om inte på Argentinas sida så nästan. Jag menar, det fanns ingen internationell solidaritet med Storbritannien där. Frankrike sålde vapen och stöttade Argentina under Falklandskriget, som man trodde att Argentina skulle vinna, tills Margaret Thatcher krossade dem. Så jag menar, man kan säga så här, när man läser om EUs historia när det gäller Falklandskriget, Nordirland-konflikten, liksom i största allmänhet, varje gång som Storbritannien har behövt EUs stöd i någonting. Jag menar, det är konstigt att man inte gick ur för 40 år sedan. Liksom, Storbritannien har aldrig passat in i EU. Man kan argumentera för eller mot EU som institution, men man kan inte argumentera för att Storbritannien någonsin egentligen passade in där. Man var aldrig riktigt en i gänget, även om EU för vissa syften ville låtsas som det. Som 2014 då David Cameron ju redan då hade sagt att ja, men vi kommer hålla en folkomröstning om jag blir omvald, som man ville, jag menar, Man har anledning att spela med då och vara tuff mot skotterna och på så vis få en bättre relation med David Cameron inför en eventuell folkomröstning. Mm. Men närmast det här är en väldigt, väldigt tydlig markering att ni är inte med i gänget längre och så här behandlar vi de som inte är med i vårt gäng.
Mm.
Och det finns dessutom ett till exempel på det här. Och det är att EU har gått med på att ett eventuellt frihandelsavtal med Storbritannien kommer inte automatiskt att omfatta Gibraltar. Och Gibraltar, för er som är dåliga på geografi, det ligger alltså i princip i Spanien. Det är alltså en halvö som gränsar mot Spanien på Medelhavskusten.
Mm.
Och Spanien vill ha Gibraltar. Alltså Spanien erkänner inte Storbritanniens ägande av Gibraltar, ett ägande som för övrigt går tillbaka till 1704 och som formaliserades 1713, men spanjorerna är lite långsynta. Ja, ni hör själva hur absurt det är. Befolkningen i Gibraltar är engelsktalande, det finns inga spanjorer där egentligen. Och när man haft folkomröstning om det här så är uppemot 98% röstat för att stanna kvar i Storbritannien. Så ja, det finns absolut inget legitim, det finns absolut inget mandat för Spanien att ta Gibraltar. Men genom att säga att ja, men ett avtal skulle inte automatiskt gälla Gibraltar om inte Spanien går med på det, så försöker man få Storbritannien att antingen överge Gibraltar till Spanien eller så att säga göra någon eftergift mot Spanien vad gäller alltså till exempel joint sovereignty, alltså delad med regering så att säga av Gibraltar till exempel, eller någon annan eftergift, någonting Spanien vill ha. Och Storbritanniens reaktion har ju varit princip dra åt helvete. Det är liksom, nej men alltså, varje frihandelsavtal som Storbritannien knyter med EU eller med någon annan part, det gäller hela Storbritannien, inklusive alla territorier som Storbritannien har, inklusive Gibraltar. Och om spanjorerna vill så att säga försöka sig på någonting, så ja, då kan vi skippa ett frihandelsavtal, så kan ni glömma all brittisk turism också.
Mm.
Så, och jag menar alltså Spanien har en ganska jag tror att Spanien helt enkelt gör samma misstag som Argentina gjorde. Det är intressant att vi tog upp fallskärmskrig. Jag hade inte planerat det inför podden att vi skulle prata om det. Men Argentinas beräkning när man invaderade Falklandsöarna, det var att det ligger så långt bort från Storbritannien och Storbritannien är i så mycket kaos nu över, liksom, det hade varit ett väldigt, väldigt dåligt årtionde för ekonomin. Och så Storbritannien kommer inte göra någonting. De kommer inte försöka ta tillbaka Falklandsöarna, de kommer inte bry sig, de kommer göra en formell diplomatisk protest, men liksom that's that. Och då räknade de inte med att Margaret Thatcher skulle skicka dit i princip hela brittiska flottan.
Mm.
Och fullkomligt krossa den argentinska ockupationsmakten där. Med budskapet att om ni försöker det där en gång till så bränner vi ner Buenos Aires. Så det där hade man absolut inte räknat med. Och jag tror att Spanien är på väg att upptäcka samma sak här. Att ja, Spanien kan tro att nej, men Gibraltar bara sitter där, det är bara 30 000 pers, vad skulle Storbritannien bry sig? Ja, Falklandsöarna hade typ 3 000 pers och Storbritannien brydde sig. Så jag kan säga så här, Brexit kommer inte att leda till något världskrig, men ja, Spanien bör komma ihåg att Storbritannien är en kärnvapenmakt. Försök ingenting.
Ja, Storbritannien är Europas starkaste militärmakt. Så att, ja.
Ja, men Storbritannien är det enda landet i Europa som har kapacitet att faktiskt ta sina soldater från ett land till ett annat land.
Mm.
Egentligen alla andra militärer har bara defensiv förmåga. Man har inte de logistiska medlen, man har inte skeppen, man har inte flygplaner för att faktiskt kunna ta sig till ett annat territorium. Utan Storbritannien är de enda som har en attackförmåga inbyggd i sin militär. Jag tycker helt enkelt att Spanien bör fundera väldigt, väldigt noga på hur mycket den där halvön egentligen är värd för dem. Och för att även helt enkelt, även utan ett militärt krig, bara det att Storbritannien skulle få få med sig NATO-länderna utanför EU med på en bojkott av Spanien, så har vi skickat deras ekonomi tillbaks till ja, stenåldern i princip. Man behöver inte ta några militära medel. Marinblockad mot Barcelona och mot övriga viktiga städer i Spanien. Spaniens ekonomi sjunker med 20% på en vecka. Det är liksom, försök absolut ingenting. Kom ihåg vilka som vann andra världskriget.
Ja, vi får återkomma där, tror jag. Det är jätteintressant, och vi som liksom varma vänner till Storbritannien, vi håller verkligen tummarna för att det ska gå. Men vi har en fråga till i alla fall innan vi avslutar, och det är: vad är nu oddsen för att ett handelsavtal ska bli klart innan övergångsperioden är slut? Och om det inte är klart, kommer då Boris Johnson att be om en förlängning?
Om EU bestämmer sig för att det där med Gibraltar bara var ett skämt, så tror jag att det, alltså, Storbritannien kommer inte att påbörja några förhandlingar där inte Gibraltar och resten av Storbritannien är inkluderat. Det skulle sätta en jättefarlig föregångare. Mm. Det är inte bara om nationalismen, och det är att, ja, men då, vad säger att inte nästa handelsavtal kanske bara inkluderar Skottland och Nordirland? Eller varför skulle inte nästa handelsavtal bara kunna inkludera vissa städer? Liksom? Jag menar, det är absurt. Storbritannien är ett land, punkt slut. Mm. Så det är kanske det första vi ska göra väldigt, väldigt klart. Alla handelsavtal gäller med hela Storbritannien. End of story. Men om vi nu säger att EU går med på det här, så kommer det bli ett, så att säga, give and take, där mycket kommer bero på hur den brittiska ekonomin presterar och hur den europeiska ekonomin presterar. Och tredje variabeln, vad händer i USA? Alltså, får Storbritannien ett snabbt handelsavtal med USA eller inte? Ser det ut som att Trump blir omvald? För att om man har till exempel, jag menar, skulle vi säga att man mot september är väldigt nära ett handelsavtal med USA, men samtidigt så ser det inte ut som att det kommer bli klart innan valet, och det ser inte ut som att Trump kommer att bli omvald. Då kan man fundera på, ja, men kommer nästa administration att vara lika, jag menar, lika välvilligt inställd, eller
Bernie Sanders? Bero,
ja, men, ja, om det är Bernie Sanders, så ska jag säga att det skulle vara dåliga nyheter. Är Joe Biden, så tror jag inte att det spelar någon roll, för att Biden är en mellanmjölksdemokrat, allvarligt talat. Så det är don't rock the boat. Men Bernie Sanders skulle vara dåliga nyheter. Och sen, nämligen, alltså, hur går det för Storbritanniens ekonomi? Hur desperat behöver Storbritannien ett handelsavtal? För att vad man än säger, så är det, jag menar, om ekonomin är lågkonjunktur för att alla företag är oroliga för hur handeln ska se ut med EU, och så hamnar man i ett läge där man blir väldigt pressad att acceptera ett avtal, även om det avtalet inte är jättebra. Samtidigt så ser vi att ekonomin, det här vi också pratade om i tidigare rapporter, ekonomin är ganska svag i eurozonen. Det är inte i lågkonjunktursterritorium, men det är ganska nära. Det är liksom ingen stark tillväxt, och i flera större länder som Tyskland har i princip stagnerat ekonomin. De går liksom in och ut ur alltså, lågkonjunktur är definierat som två kvartal med negativ tillväxt. Tyskland har haft ett kvartal vid två icke-sammanhängande tillfällen, om jag minns rätt. Så, alltså, det påverkar också hur mycket kan EU, jag menar, hur mycket kan EU pressa Storbritannien om man vet att, jag menar, vår ekonomi går dåligt, och skulle vi inte ha ett handelsavtal, ja, men då kommer den ekonomin gå sämre, för att vi tappar den brittiska exportmarknaden. Så, och inte minst då Tyskland, så är det väldigt, väldigt viktigt, för att EU totalt har bara 8% av sin handel med Storbritannien, men för vissa länder så är Storbritannien mycket viktigare marknad. Och inte minst vissa industrier, det pratade vi om i förra podden. Så, men jag skulle säga så här, att jag tror som läget är nu, skulle jag säga att det är ganska 50-50, kanske 55% för att få ett avtal. Så lite mer sannolikt än osannolikt. Om det inte blir ett avtal, förlänger man övergångsperioden. För det är ju det som, nu ska vi påminna om, att Boris Johnson har sagt väldigt tydligt att vi kommer aldrig att förlänga övergångsperioden. Det kommer inte att hända. Men vad politiker säger och vad politiker gör när det är väldigt långt till nästa val, det kan ju vara helt olika saker, så att säga. Så jag skulle säga så här. Om det finns en konstruktiv dialog mellan EU och Storbritannien, så att man är alltså nära ett avtal, även om man inte riktigt där, även om man kanske inte har mejslat ut alla detaljer ännu när vid midnatt i december i år. Så jag menar, det är klart att man kommer förlänga. Självklart. Jag menar, om det är så att man har att välja mellan att avsluta övergångsperioden utan ett handelsavtal eller förlänga avtalet med 3-4 veckor för att få till de sista detaljerna. Ja, men då är det bara att svälja stoltheten och förlänga avtalet. Det skulle Boris Johnson göra, för han är pragmatisk. Det skulle såklart inte Nigel Farage gilla, men Nigel Farage är ganska irrelevant. Alltså, man kan gilla Farage eller inte gilla Farage, men han är ganska irrelevant nu efter Brexit. Så och som sagt, det är väldigt långt till nästa val, så att även om det skulle leda till tillfälligt tapp i opinionen för att han på grund av det sveket som det skulle upplevas av vissa, så länge det finns ett avtal, så länge övergångsperioden är över innan nästa val, så kommer det knappast ha en effekt. Men däremot, Boris Johnson tror på Brexit. Och så länge man är fast i den här övergångsperioden så kan man inte göra så jättemycket själva. Man är väldigt bundna av EUs regler, men man har inget inflytande över dem. För man har inte längre en EU-kommissionär, man har inga representanter i Europaparlamentet. Så just nu så är man rule takers. Och det är klart att här är inget läge som man vill vara i längre än nödvändigt. Så Boris Johnson skulle av den anledningen såklart vilja avsluta den här perioden så snart som möjligt, helst vid nyår till 2021, alltså nyår om 11 månader. Men skulle det vara så att EU faktiskt har en konstruktiv förhandlingsvilja, men att det går långsamt bara för att det är 7 länder som ska komma överens om allting, och jag menar, kort sagt, det här handlar om hur EU agerar nu. Agerar man som under Theresa Mays premiärministerskap, där man förhandlade man förhandlade inte i god tro, och där man gav ingenting, och man helt enkelt väntade ut att britterna skulle kapitulera. Om man försöker förhandla så, nej, men då kommer det bli ett no deal Brexit vid nyår. Och inte mig emot för den delen, men ett frihandelsavtal skulle såklart vara bättre.
Just det. Okej, men då har vi fått en bra uppdatering, och det mest intressanta det var ju det här med EUs försök att på något sätt, ja, de vill straffa Storbritannien efterhand, så att ni som lyssnar, kom ihåg det, och vi kommer att återkomma till det lite senare. Men,
det kommer vi definitivt.
Ja, tack så mycket, John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1018 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på brittisk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.